Podplay. Du lyssnar på Lille Lördag. Den här veckan är lite av en specialpodd, skulle man kunna säga, för att det är ju höstlov och både jag och Ann är utom socknes. Så därför kommer vi gå igenom en massa ämnen, men vi håller på bachelorsnacket eftersom vi får besök här i studion. Mer om det senare i podden, men idag kommer vi prata om Alec Baldwin, vi kommer prata om kulturkrockar och Ann kommer, vad ska du göra?
Jag ska dels berätta om min girighetsfadäs och hur man kan konstatera att någon har blivit överbeskyddad som liten.
Så lyssna vidare, vi har en pangpodd framför oss.
Välkomna till Lille Lördag. Vi är i olika delar av världen, kan vi säga. Nu lät det väldigt exotiskt. Jag är i Idrefjäll.
Lite mer norrut. Jag är i London.
London. Ja,
förlåt, ta om den.
Okej.
Okay. Jag är i...
Du är på gång, älskling. Yep. Jag... Jag är i Idrefjället, långt norrut. Och var är du, Smulan?
Jag är i London. Den stora Le Londres,
staden. Men ja, så härligt. Vet du, jag tänkte så här, av alla storstäder som jag längtar tillbaka till, så längtade jag plötsligt efter London. Det kändes som att det är så här, det är lagom långt och lagom utmanande. London är alltid my fair lady. Lite så.
Mm. Okej, ja. Nu har Ann kört sin musikalakt det här avsnittet, så nu kan vi avsluta med allt vi håller på med. Nej, men London är faktiskt härligt alltså. Jag har ju varit här jättemycket, men det står ju alltid mellan två städer i Europa, och då är man, om man är mest Paris eller mest London, och jag har alltid varit mest Paris, men London växer på mig på en ålders höst, kan man säga så?
Vem vet vad vi gör om 10 år? Då kanske vi sitter i varsin etta i Buckingham Palace. Det kommer vi inte göra. Men det är lite intressant. Du är ju där med barnen och Joel och Lina. En av dina bästa kompisar.
Mor Lina, precis. Mm.
Och vad gör ni? Vad gör ni?
Vad vi gör, vi bor på ett härligt hotell i Soho. Och har varit på Harry Potter igår. Det var otroligt. Nej, men det var faktiskt helt otroligt, måste jag säga. Det är någonting annat. Det kan jag bara säga. Och jag har postat flitigt på mina stories, så jag kanske ska spara den där som någon form av London-tips. För det var många som blev inspirerade.
Ja, men det förstår jag.
Ja, och sen så ska vi på musikal ikväll. Och vi var på London Eye. Ja, men du vet, det är turister mixat med shopping. Och precis som en city weekend ska vara.
Jag kommer ihåg sist jag var där. Då var med Elon och Ossian, Jenny, min kompis, och hennes två söner, Tur och Gösta.
Ja.
Och det här var under Elons väldigt obstinata utvecklingsfas. När han bara så här, helt sonika så här, nej, jag tänker inte göra. Nej, nu ska vi på Lejonkungen, så nu ska vi ta en taxi in till London. Nej, det tänker jag inte göra. Jag stannar här på hotellet med de där två. Nej, det gör du inte. Och sen Jenny då, jag åker lite före då, så kommer ni sen. Absolut. Kanoners. Slutade med att jag var så här, excuse me, my name is Anne, this is my son Elon. He doesn't want to come to the musical. Is it okay that I tar då min andra son in i en taxi som en hysterisk människa, dumpar honom på musikalen med Jenny och hoppar in i en taxi och åker tillbaka. Så där satt han med typ, ja, två turister från Polen som så spelade backgammon och drack bärs. Och så Elon med sin lilla, han hade precis fått en sån här, vad heter de där? Ja? Det var ju väldigt populärt då. Det var någon spelkonsol som man kunde...
Ja, Gameboy eller något sånt där. Ja.
Något sånt där. Ja. Och då så, nej, då var det inte mer med det.
Och du vet ju han med det.
Ja, men det går inte. Det är ju med våld i så fall man tvingar med honom bärandes. Men du vet den här paniken när man är så här, man betalar typ 5 papp för några musikalbiljetter, man är så här på gång, och sen så nej, det går inte bara.
Liksom, nej, och jag skulle precis säga att folk räds ofta storstäder med barn. Man tenderar till att undvika det. Men jag skulle säga att storstäder med barn är typ det härligaste som finns. I alla fall i en rimlig ålder, så man inte behöver gå runt med barnvagn hela tiden. Vilket jag har gjort här i och för sig också med Penny ett par gånger. Men nej.
Det finns ju inga trottoarer förutom i Sverige. Det måste ändå ge svensk infrastruktur. Tack för alla trottoarer. Det finns ju typ
Nej, men de är så smala hur som helst. Nej, men det är väldigt kul att vara här med barn. Jag tycker det är ljut i varenda sekund.
Jag har inte hört dig så här glad i hågen sen jag såg dig få en hotshot i munnen och ett slag i huvudet på en bar i Halmstad. Det är väldigt uppåt. Ja,
det är väldigt uppåt. Ja, men det är ganska grymt också eftersom vi är tre vuxna på två barn. Och då betyder det också att Joel får ju ändå lite så här date night-grejer. Så vi var ute här på den lokala pubben som var väldigt rolig här om kvällen. Och det är ju precis som det ska vara på en brittisk pub. Det står en trubadur i hörnet och sjunger Oasis och alla sjunger med. Och alla är på pubben, alla färger, alla åldrar, alla nationaliteter. Ja, men du vet. Ja, det var ju liksom helt ljuvlig stämning. Men då är också, kom ju Sussex-brudarna in från Vishan.
Aha, wow.
Som det heter. Och de har ju liksom en liten annan kaliber än vad kanske London-borna har. Så att jag plötsligt kom det in ett gäng, vad ska man säga, lite liksom stökigare tjejer. De är rätt i gasen liksom, så de festar på. Jag och Joel sitter vid ett bord och en av de här tjejerna haffar ena hörnet på bordet och ställer sitt vinglas på och ställer sig och byter om precis framför oss. Byter skor. Hon är rätt kort, så hon sätter på sig bara high heels och så brösten upptryckta under hakan såklart, och jättemycket kajal. Och så står hon och dricker, dansar lite, står och dricker och dansar lite. Jag är ju skitkul sådär. Och sen så får jag bara en sån jävla feeling. Hon går ut och röker, för hon lämnar sin mobil tryckt på bordet. Det var ju dumt, kan jag säga. Så jag säger till Joel, nu tar vi telefonen och så tar vi en selfie. Och så lägger vi tillbaka den. Och han var, men jag vågade. Jag bara, jo, nu kör vi, vi kör. Vi kommer aldrig träffa henne igen liksom. Och Joel tar telefonen. Och han bara, men du får hålla utkik så hon inte kommer in. Just då kommer hon in. Så han sitter
med
telefon i handen.
Jag orkar
inte. Och jag är så här, både han och jag vet inte hur vi ska förklara det här. Men hon ser inte detta. Utan är ute för att ta sitt vinglas. För att återigen gå ut och röka. Så vi ser.
Så ni lyckas få till det ändå?
Så vi lyckas få till det. Hon bara går rakt förbi, liksom, tar, alltså handen sveper liksom över Joels hand som håller i hennes telefon. Tar sitt vinglas och går ut. Alltså det var, vet du, den stunden när livet fryser. Det var ett sånt moment. Liksom. För hur ska vi förklara detta? Ja, och sen så du vet ju engelsmän är. De kan ju börja fightas. Det är ju den typen av kultur. Så man har ingen aning. Väldigt roligt hur som helst. Vi tar den där selfie, lägger tillbaka hennes telefon, sveper vår öl och önskar henne en god kväll och går hem. Så tänker så här, att det där är en rolig grej att göra. Så det är ett väldigt roligt prank.
Ja, så att när hon kommer ligga nu här på morgonen och bara säga, nej, de här har jag inte träffat. Nej.
När tog jag den här bilden?
Men när Joel blir stressad, blir han irriterad på dig då?
Det beror på stunden. Nu hade han två öl innanför västen. Så då hinner han inte komma upp i samma stressnivå som man brukar komma upp i. Oftast så. Vi har ju också precis konstaterat att inför resa, då ska vi egentligen separera. För att då är vi så vidriga mot varandra. Stress på slaget och irritationen. Jag har gjort en hel podd, om man är nu sugen på att höra exakt hur irriterad jag är på honom, som heter Medvind, där jag pratar om liksom inför resa och flygplatsbeteende. Då är jag så irriterad på honom så jag kan inte förklara. Alltså han stör mig på alla sätt. Han är så passiv och jag är så progressiv. Ja, men du förstår. Eller exekutiv.
Ja, men han kommer förmodligen från en familj där liksom, han får någon så här situationell ångest. Så här, ingen av dem klarar av att ta kommandot.
Nej, alltså det är ju liksom, de är ju, alltså, inget ont om någon i familjen. Nej. Det är ingen som tar lead om man säger så.
Det är ingen Tors hammare.
Nej, det är ingen som kommer och drämmer näven i bordet och säger så här gör vi. Utan så här, de är liksom väldigt så här försiktiga i sina beslut. Liksom.
Precis.
Ja, och då här går vi isär. För han är också en sån person som är så här... Jaha, varför har ingen som har sagt det till mig? Han upplever att han är oinformerad istället för att ta reda på saker själv. Jag är så här, Google finns där, som jag säger till 99% av mina följare på Instagram. Det är inte så att jag så här, kommer googla åt dig, utan det får du gärna göra själv. Liksom. Ja, så vi är väldigt olika. Så vi är så fruktansvärt otrevliga mot varandra inför resa, så att det är nästan en fars. Ja. Hur är du och Mattias?
Men jag tycker att det är lite olika faktiskt. Det är det att jag får för mig att jag ska göra olika liksom rokader precis när vi ska åka. Så att jag ska känna sig när jag åker iväg. Nu skulle jag ju fixa hela tvättrummet.
Jaha, du får feeling att bara göra någonting.
Du har liksom... Nej, men du vet så att jag, liksom, jag vill känna när jag åker iväg att jag inte kommer hem. Att jag inte är värd att åka. För att då blir det så här... Jag borde varit hemma och fixa tvättrummet som bara ser ut som kvart. Liksom. Men istället så går jag på någon Halloweenfest och sen ska vi åka dagen efter. Alltså jag tycker inte så här, it ain't proper. Så då får jag för mig att jag ska åtgärda olika grejer precis när vi ska åka. Och det kanske inte är så superpoppis. Så det slutar med att han står och så här, svingar golfklubba med en osynlig boll nere på Ilons rum. Medan jag så här hysteriskt håller på med någon grej. Men men jag tycker ändå...
Det låter också rätt vansinnigt. Ja.
Ja, men det är vansinnigt. Men det är någonting som händer. Det är inte rationellt, tycker jag. Liksom,
nej, men varför hamnar man i de här, vad ska vi kalla för, cykloperna utav liksom, temporär galenskap? För så fort vi liksom har landat på resmålet, då är det ju liksom, då är det honeymoon direkt. Liksom. Mm. Men det är 2 dygn är vi liksom som pest och kolera.
Ja, men det är bra att den andra åker lite för och tar in på ett hotell. Alltså, jag vet inte. Jag tror att det handlar om, dels handlar det säkert om förväntningar. Att man så här, undrar liksom hur det kommer bli. Och sen blir man irriterad på den andra människan. För att man så här, som du säger, varför informerade inte du mig att du inte hade packat till barnen till exempel? Du vet sånt där. Ja. Så när jag kom hit nu så hade jag med mig, jag överdriver inte, 7 stickade tröjor. 5 collegetröjor. Inga brallor. En jättetunn dunjacka som jag tycker är för tunn att ha på sommaren hemma. Det är den som jag har med mig som jacka. Och ett par jättestora skidbrallor som är så tjocka så att man, så här, man nästan måste köra som någon form av vagn för att klara av att gå igen. Så att, jag vet inte. Det är väl, och då är vi ändå bara 2 barn. Du kan ju tänka när jag har varit 5. Men på något sätt, nej men jag tycker ändå, vi bråkar inte särskilt mycket, det tycker jag inte. Det bara tar lite längre tid än vad det kanske borde göra. Men jag har precis konstaterat här under frukosten att man kan egentligen åka till samma ställe med Mattias varje gång. Bara det finns här ett litet badhus som man kan gå till barnen med, kanske en liten golfbana och någonstans där han kan vara. Alltså en liten lägenhet eller hus. Han är inte så intresserad av de så kallade utflykterna. Jag tyckte att vi skulle åka, för i närheten här ligger ju Fjätervålen och det är där jag, alltså där jag är uppväxt, där vi hade ett litet skidhus.
Det är så spännande, för vad man än pratar med dig om så är du alltid uppväxt någonstans.
Det är sant, inte London, inte London.
Då. Nej, inte London, där jag är uppväxt.
Och då tycker jag att det var mysigt, då kan vi ta med oss lite mackor och boj och så kan vi gå upp på berget och så kan vi kolla mitt hus, liksom där jag bodde och sådär. Nej, det går inte så länge. Nej, han är för det är mycket svårt för honom att appellera till detta att det skulle vara något.
Kan
kul.
Det hänga ihop med hans höjdrädsla?
Just det, jag hade inte ens tänkt på. Gud, jag är så korkad. Ja, nu är ju varken du eller jag, Anita, singlar, men ibland kan det ju vara även lite tork även i singellivet när man går och lägger sig själv och sådär. Men nu tycker jag att vi ska uppmana alla singlar ut att ta tag i sitt sexliv om det behövs. Och vi har ju bästa hjälpredan, nämligen Sinful och alla sexleksaker som finns där inne att botanisera med.
Ja, vad ska du stoppa i julstrumpan, Ann Söderlund? Eller om jag hade stoppat någonting i julstrumpan till dig så hade jag ju kanske petat ner den här lilla glasdildon som Sinful har att erbjuda dig. Med olika formationer på kulorna. Jag tänker att det kanske var lite trevligt både här och där.
Ja, precis. Du kan...
Är det något man kan stoppa i kylen kanske?
Ja, de här kanske man kan ha hemma när svärföräldrarna kommer också. Det ser lite ut som en En glasskulptur.
Exakt.
Nej, det finns ju många varianter på den här icicles. Och jag är ju lite inne på den här blåa glasdilden nu. Till ett mycket bra pris. Det är lite nedsatt. Det finns också en glasdilde som är gjord av ett hjärta. Här kan man också tänka lite om man nu vill ha så kallat eller såna här små spel. Då, så kan man ju låtsas att man är tillbaka i grottan. Och har hämtat en istapp.
Jag minns min singelperiod i två olika omgångar med ett litet monalisiskt smil, det vill säga så här så man inte säger någonting. Och så var det ju. Det var ju spännande sexkapader och dubbeldejtande och allt vad det var. Herregud, så kul man hade. Men det kunde också bli rätt ensamt emellanåt. Mm.
Men jag tänker också att när man har en kille eller lite killa lite då och då, så måste man liksom lära upp dem lite. Det kan ju ta både en timme och 10 år. Men med Sinfulls leksaker så kan man ju ta reda på sin egen njutning. Och man vet ju faktiskt att själv är bäste dränga. Så det är det jag menar. Gå in och botanisera. Köp någon av de här fantastiska sexleksakerna. Kanske en satisfier. Du kommer inte bli missatisfied om man säger så. Men ibland kan man tycka lite synd om sig själv. Men jag måste ju säga att det är väldigt roligt att ligga där i sänghalmen. Och man kanske kan slå på en liten film eller läsa en liten romantisk novell. Så att det finns ingen ursäkt för att inte njuta även när man är ensam.
Så använd rabattkoden LILLELORDAG15. Så får du nämligen 15% rabatt på hela Sinfulls sortiment.
Exklusive julkalender dock.
In och mys.
Ja, det är sant. Han tyckte att vi kan väl gå och bada. Jag vill säga, men ska vi bada i typ 8 timmar? Eller så, ja. Kan vi göra hemma. Men jag tänkte att jag skulle testa den här lilla. Det finns ju en 3 kilometers längdspår. Mitt i spörregnet. Så där kanske jag kan pruppa omkring, tänkte jag. Ja, det är så roligt det här när man, vi bor ju hos våra kompisar och igår då så hade vi en liten middag med några utav deras kompisar i byn då, om man ska säga. 2 advokater och deras 2 döttrar. Jag tycker bara att det är roligt när man så här hamnar i en konstellation som är helt oväntad med människor som lever, ja men ändå vitt skilda liv liksom. Och de här är ganska proper och hit och dit så behöver vi prata om barndomen och liksom sådär. Och att, jag men, hur man hade varit uppväxt. För att min kompis Anna-Marie säger så att du är ytterlighet åt ena hållet att du är så chill. Och jag är ytterlighet åt andra hållet att jag har, liksom, vill ha sån koll. För att när vi skulle gå ut och när de skulle ge ett cook and treat, då ville hon att vi skulle ha såna gula skyddsvästar. Det vill säga lysvästar. Okej, okay, någon skolklass som ska komma. För vad jag, mig anbelangar så är vi 2 barn och ett berg. Men ja, så jag gick omkring i den gula västen. Bara så här, ja, ja. Och då börjar vi prata om så här, vad man har för självinsikt. Den här killen då som var med, han... Ja, det kom väl fram lite mellan raderna, hans fru då, ponerade att han var kanske ganska överbeskyddad. Men det tyckte men det var väldigt svårt för honom att liksom, ja, det var väl inte manligt, jag vet inte liksom. Och sen så gick det några timmar och sen skulle de gå hem då, de bodde typ 300 meter från där vi är. Och då sa han, då ska jag bara smsa pappa så kommer han och hämtar oss. Kommer hans pappa in på honom där i mjukisbrall och lite så här boomer i 70-årsåldern. Tjena, 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 ja, då ska jag hämta. Så då blir de hämtade av pappan och mamman då som bodde.
Och hur gamla är de?
Ja, men de var väl så här 42 och pappan var väl 67. Och så sa han, var bor de? Ja, de bor ju 200 meter i huset nedanför oss här. Jaha, ja. Okej, nej, men det var så garvade vi allihopa. Så här. Ja, men då ska jag bara smsa pappa då, för han vill ju komma och hämta. Jag bara, men du var ju inte överbeskyddad. Nej, jag kanske har varit. Men kan vi inte bara prata lite om London? För det har ju hänt väldigt mycket både med Brexit och corona. De har ju varit väldigt utsatta.
Ja, de har varit väldigt utsatta och det är fortfarande liksom, det har ju varit liksom ett skämt att åka in hit. Det har varit liksom, först, de ändrar ju reglerna exakt hela tiden och de gjorde en regeluppdatering
Och då skulle du helt plötsligt göra PCR-test. Så aha, okej, så gjorde vi PCR-test. Och sen skulle man också då fylla i så här, UK Border Declaration. Och då ska man fylla i liksom hur mycket information som helst om sin inresa. Sen i den Border Declaration ska du ha ett nummer för ett förbeställt liksom day 2-test. Som man ska ta när man är på plats här. Alltså det är ju... Ja, så då fick man boka ett test och då ska man fylla i hur mycket uppgifter som helst bara för att boka det där jävla testet. Och det testet ska då skickas till det hotellet du bor eller på ett uthämtningsställe och så vidare. Alltså jag kan säga så här, det var liksom en pappersprojektledning här så på en halv dag. Bara för att ta sig in. Och sen när man väl är här så är det liksom... Ja, ibland använder man mask. Vi var på Harry Potter, då var man tvungen att ha mask på hela turen. Vilket kanske inte var svinnice, men det är bara att gilla läget liksom. Och på vissa ställen ska man inte alls ha mask. Man har liksom ingen aning om vad det är som gäller riktigt, vad det är för regler. Men utelivet är tillbaka precis som vanligt och folk kramar och hänger igen liksom. Man får ju också säga att så här, man förstår att England är glada just nu, för det har ju faktiskt varit hårt för dem liksom. Men å andra sidan ett luttrat land, vana att vara under krig så att säga. Så att det var rätt land att drabba på det sättet.
Ja, men det känns som att hela London har strukturerats om, att folk har flyttat till utkanterna och liksom flytt innerstaden. Jag läser att ta områden som Mayfair och St. James som är det är väl typ de tjusigaste områdena.
Ja, det finns några till, men absolut, de är bra.
Ja, men typ där föll priserna då med 40%.
Gud, alltså verkligen, men det är ju också positivt för det är ju jättemånga som har alltså utländska intressenter, allt från liksom asiater till ryssar som har bara köpt upp stora kvarter i England för man har sett det som liksom en investering i och med att bostadspriserna har varit så bra för att låsa upp sina pengar i. Men i och med att nu det har droppat så mycket så är det många som säljer av och faktiskt Londonborna har möjlighet att faktiskt återerövra sina gamla kvarter som har bara varit som stora, döda, tysta liksom, ja, blocks. Det har ju varit ett problem här. Så att, alltså hela Brexit-grejen är ju verkligen på gott och ont. De kommer säkert få lida konsekvenser av det här. Men någonting säger mig att så här London eller liksom England, de kommer fixa det här.
Men det är så roligt för det verkar ha skett så mycket liksom extremförändring. Det är så här... Men så här, vegansk mat verkar tydligen ha blivit jättestort. Så här, över... Men det är så här, en halv miljon personer i Storbritannien slutade äta kött förra året. Dubbelt så många som under 2019. Folk klär sig annorlunda, trottoarerna är bredare, folk har börjat köra liksom elcyklar. Tony Blair dök tydligen upp på TV med så här långt hår som innan pandemin hade varit liksom, ja, men bara accepterat om du var en liksom, om du är en rockstjärna. Så det verkar som att allting har förändrats och det är ju de här kontoren liknande. Det kommer ju aldrig bli samma bild som förut liksom. Det är ju flera stora kedjor som har konkat och det verkar som att man har gått liksom, hela London har hippifierats lite under pandemin liksom och Brexit.
Men det kan nog stämma. Jag frågade dig, vi käkade frukost här precis när vi kom till England eller London ute i Hammersmith med en fantastisk kvinna som heter Charlotta Ray och hennes pojkvän Teddy som är son till, vad ska man säga, Englands Anna Wintours, alltså mamman är då chefredaktör för brittiska Vogue och jag frågade då rörande elsparkcyklar och cyklar om det kommer bli en Copenhagen-fiering utav England på grund av att dessa fenomen har uppstått. Och han sa, no, it's not a city that's allowed to go with two wheels. Alltså att staden liksom inte är konstruerad eller gjord för liksom någon form av cykling. Och det har han faktiskt rätt i. Det är väldigt mycket liksom enkelriktade, smala gator. Mm. Hur ska detta få plats? Eller det kommer ju behöva ta plats. Det blir spännande att se vad som händer för att miljön är ju ett problem just inne i England. Men apropå det så slog det mig en grej när jag var här. Teddy bor halvtid i Marrakesh som ligger utanför Agadir, eller en del i Agadir, och bygger ett hotell där. Och han var så glad för att vara hemma. Han pendlar då och då från London till Marocko och var så här, jag har längtat så mycket efter engelsk frukost, jag behöver det salta. I Marocko så äter man bara söt frukost, liksom fikon och mycket liksom söta. Ja, precis, kakor och Då slog mig hur mycket liksom, hur mycket ens frukost eller mat generellt talar om vem du är som person och vad du lever i för kultur. I England jag har ju väldigt mycket salt i maten. Det är, det är saltfläsk, det är bönor, det är salt, liksom äggröra och så vidare. Ölen är också rätt salt och det är mycket malt. Alltså man ser vilken typ av jordbruk du har baserat på och vegetation du har.
Känsla.
Men, mycket regn, mycket liksom, ja. Mycket liksom, jag antar att det kanske kräver att kroppen kräver lite mer salt under tiden vi är jättesalträdda i Sverige. Den brittiska pubkulturen, det motsvarar ju svenska fikat där vi är mycket mer utav en, vad ska jag säga, mjölbaserad kost. Alltså med mycket liksom bröd och vetemjöl och gröd och kolla på tallriksmodellen, det är jättemycket bröd i den också. Mm. Och vår, istället för att vi har en pubkultur går man och tar en fikar man liksom. Mm, mm. Och har mycket liksom mer bastant mat på det sättet. Och i Mellanöstern behöver man mycket liksom socker för att klara hettan, I guess.
Men, intressant. Men jag tänker att engelsmän räds ju inte salt. Det där är en av de doktriner som så här, vi har vuxit upp med. Man får cancer av rostat bröd som är liksom överrostat. Man typ, jag vet inte, men, chock. Du, kom du ihåg när man var på BVC? Ja. Liksom, nu är mina äldsta barn äldre än vad dina är, men den här saltvarningen som man liksom fick med sig, att oj, var det salt i maten? Man var tvungen att göra egen barn, för tänk om det kom salt, och jag fattade aldrig vad skulle hända.
Och herregud.
Ja, men jag förstår inte, vad skulle hända? Skulle de få en överdos av salt och liksom kola?
Saltförgiftad. Ja, har du hört det, hört talas om det?
Nej, den stora saltförgiftningen som trädde in på 1700-talets mitt. Nej, men jag, det finns mycket så här rädsla för salt i vårt land, men tydligen inte för socker.
Nej, absolut inte för socker. Nej, men nej. Alla har vi våra utmaningar, höll jag på att säga. Ja, men det är rätt spännande att vi varit så salträdda. Jag kommer också ihåg min gamla kompis Susanna Olausson. Hennes föräldrar som var absolut rädda för salt. De åt inte äggulan i ägg, för det kunde man få cancer av. Mm. Och de drack inte svart kaffe, för det kunde man också få cancer av. Mm. Men däremot att de drökte var sina två paket Marlboro röda. Utan filter. Inomhus per dag. Det var inte något problem. Det var inte något problem alls. Det var ingenting man fick cancer av. Så om de nu mot förmodan har fått cancer på ålderns höst, var det absolut inte cigaretterna. Det var äggulan eller saltet.
Men allt det där, vi pratade om det när man, vi åkte upp nu här till Idre, så den vägen åkte jag själv väldigt ofta när jag var liten. Och du vet, där tjatet, när jag är framme, som på allvar börjar efter 20 sekunder. Jag har åkt 2 timmar nu, man säger, vad sa du? Till slut är jag så irriterad så att jag säger, kommer ihåg att jag var exakt likadan själv. Men den lilla mot den lilla skillnaden att mamma och pappa satt och rökte ut genom fönstret hela tiden, och ju kallare det blev, så ju tajtare blev ju springan.
Just det, såklart. Ju mer rök i bilen.
Så det blev liksom, om ni kan se Anna-Karin framför sig, men liksom försöka lutas lite, och sen så kör den där liksom gamla Forden 160. Alltså det var ju så förent med livsfara. Men då berättade mannen då som vi bor hos här nu, att hans föräldrar, hans pappa rökte cigariller i bilen, och mamma rökte då. Och du vet, de här ungarna, de här 3 söndrarna, de spydde ju som på löpande band. Men det var ingen som tänkte att det kanske berodde på
röken,
utan ja, de är åksjuka pojkarna. Men när de åkte med någon annan som inte rökte, så var det ju där inga problem liksom. Orsak och verkan verkar inte ha varit så otroligt viktigt för 70-80-talets liksom föräldrar. Utan de körde sina behov.
Det var mycket väldigt behovsstyrt utifrån. Ja, alltså verkligen. Och det är, finns, den typen av föräldraskap finns ju fortfarande, där barnen får haka på. Och liksom i föräldrarnas liv snarare än att man gör saker för barnen. Jag är ju väldigt anti det, för att jag hade ju själv lite av det livet när jag var liten.
Jag tror att vi alla liksom hade det ganska mycket, för att det var rådande liksom uppfostran att säga. Barnen, det var ingen som tänkte, de var liksom, ja, vi var väl barn och vi hakade på. Det var ingen som tänkte att vi hade något behov på det sättet, tror jag.
Nej, men jag pratade med en kompis häromdagen som är liksom lite yngre än mig, men var såhär, allting ska hända i livet mellan 30 och 40, när självförverkligande eran, där man liksom tänker att allting kommer ske mellan de här åren, och om det inte gör det mellan de här åren, då kommer ingenting bli bra i livet. Jag vet inte vad man lever efter för devis, för jag levde ju själv i den devisen. Och jag förstod nu i efterhand med lite titt i backspegeln, så tänkte jag så här, varför hade jag så bråttom för, kan jag tänka. Och det är ju det man vill säga till kompisar i motsvarande ålder. För ja, det ska tokjobbas, det ska skaffas barn och så vidare och så vidare och så vidare.
Flyttas,
och
liksom, renoveras,
det ska flyttas, resas. Det ska renoveras. Exakt, men vad, och man ser att det här paret liksom på avstånd, det kommer inte bli bra. Och de här barnen som är på väg liksom, det kommer inte liksom rädda någon relation. Man trodde ju många gånger att man skulle då förändras som människa bara för att man skaffade barn. Att så fort jag får barn så kommer jag bli en annan. Då kommer jag sluta med att gå ut så mycket. Jag kommer sluta med att jobba så mycket och så vidare. Och man tänker att det där barnet kommer förändra mig som person. Jag tycker det är den största liksom livslögnen någonsin. Ja, det förändrar ju en på kort sikt eftersom man helt enkelt inte orkar på grund av ren nedbrytning leva samma sus och dus liv. Men så fort det där barnet liksom inte tar lika mycket kraft, då är det ju tillbaka i gamla mönster. Så de som tror att man skaffar barn för att man ska förändras som människa, de har ju, det är den största myten någonsin. Och jag förstår inte varför den fortfarande proklameras som att det är någonting som är vedertaget.
Så jävla intressant att du säger det. Jag hade ju tenta på min terapeututbildning här förra veckan. Och läste ju de här gamla, jag menar gamla, de är ju fantastiska. Men läkarna och psykologerna som har forskat och kommit med olika teorier om anknytningsteorin och bindningsteorier och du vet allt sånt där. Och då var det liksom, när man gick in i olika segment av sin ålder, så var det de olika faserna då, Jung pratade om orala fasen och liknande. Och så tror jag att det var Bowley som skrev då om människans faser, och då stod det så här, från 50 till döden då, ålderdom. Och jag bara såhär,
va?
Ja, men då var det såhär, eftersom man blev ju mellan 50 och 60 för liksom 50 år sedan. Så var ifrån 50, då skulle man ju såhär titta tillbaka på sitt liv och rannsakan och försöka såhär komma till.
Man ska skriva sina memoarer.
Precis, jag var såhär, du vet, jag blev så stressad, så jag sa till vår lärare, jag var såhär, det står 50 här, det kan väl inte stämma längre liksom. Det vill säga, då, ålderdom, hon bara nej, men det är klart det inte gör, men det här är ju kvar från deras tid. Jag var såhär, det var sån skräck. Jag var såhär, jaha, men nu går jag in i ålderdomen. Jag tänkte såhär, för då stod det att medelåldern var mellan 30 och 40. Jag var såhär, vad fan händer? Men det här är ju bara 50 år tillbaka, så var det ju faktiskt att medelåldern var mellan 30 och 40. För då hade man fått barn och då liksom jobbade man och hit och dit. Och då skulle man säga, jag tänker lite på sina egna behov från barnen hade liksom blivit större och sådär. Så att allting är ju framflyttat. Men då blev det också att det var några, vi var på middag och några sa, gud vad de är trygga och lugna, Bobo och Frasse. De går och lägger sig och sover, de hit och dit, och de klappar stora hundar hit och dit. Och så tänker jag så här, ja men det är ju för att deras tre äldre bröder har fått ta hela det där riset som du pratar om, som man tror ska utveckla, som man tror ska vara bra för barnen. Nu ska vi flytta, nu ska vi resa, nu ska vi renovera. Nej, det här var inte bra, vi måste ha ett sommarställe också. Nej förresten, det där sommarstället var man tvungen att ta båt till, men ingen av oss kan köra båt. Okej, men då får vi sälja det. Du vet att det bara så här pågår, man är inne i en manisk fas som fan pågår i åratal. Och som inte leder till något annat än typ skilsmässa och dåligt mål. Förlåt, men är det lustigt? Nej, och jag tror vi, både du och jag verkligen hade några år av det där att man säger, det gick liksom inte riktigt att varva ner på något sätt.
Nej, men det var som att när man väl hade kommit upp i de där, då kunde man liksom inte sluta. Alltså det, nu känner jag liksom att det är mycket enklare för mig att så här sortera i livet. Alltså så här, vad är relevant, vad är viktigt och så vidare. Hur mycket av det här är en uppstressning? Hur mycket är bara liksom rädslor? Vad är det för någonting? Varför måste allting ske? Alltså det är jävligt skönt att vara äldre, tycker jag.
Men jag tänker att man kan ju vara utsatt i olika situationer. Jag tror att vi jagade någonting, någon karriär, någon liksom, inte berömmelse, men något erkännande och liknande. Jag tänkte om till exempel någon som Bianca Ingrosso eller Avicii eller Einar i det här fallet, som vi också har pratat mycket om, som blir de blir ansvariga för hela deras verk, både personligen och liksom vad ska jag säga, professionellt. Och det tycker jag verkar vara, alltså, sån jävla påfrestning. Jag tänker nu på Biancas liksom utsatthet med den här kalendern. Att så här, nej, det finns ingen annan som får bära hundhuvudet. Det finns ingen liksom... Ja, men det är samma sak gäller i och för sig Blondinbella. Att man är så mycket... Man är så mycket sin profession. Det finns liksom inte längre någon skillnad mellan det privata och arbetet. Utan jag tänker så här att det som skulle varit bäst nu i det här fallet då med den här julkalendern som alla är så missnöjda med. Så hon har fått liksom stå ut med mord, hot och hat. Så att liksom det finns... ingen paritet. Det är ju att så här, okej, nu går vi in i företaget, vi krishanterar, någon annan går ut och bär hundhuvudet.
Och svarar.
Ja, någon som är vuxen, någon som tar hand om ekonomin liknande. Det är liksom inte hållbart att unga människor ska få så här, ta det här ansvaret för sina produkter. Det kommer liksom inte hålla, de kommer inte klara av det psykiskt. Det kommer sluta med katastrof. Nej, liksom.
Det kommer sluta med katastrof. Och det är lite som, precis som det blev med Avicii, är ju, Bianca är ju liksom där och nosar i det landskapet. För är en person helt plötsligt så laddad med pengar, vad allt hon tar i blir till guld. Och det betyder att andra människor också kan tjäna pengar på henne, och hon är varumärket. Hon har ju liksom upphört, kan man säga, som person. Hon är varumärket. Nej, men då kommer de här sidorna fram hos människor som är rätt farliga, för att alla vi är styrda av pengar. Nej, men när pengar kommer in i bilden så tar det makten över våra sinnen. Och det är ju det som sker liksom när en person som sitter på såna otroliga värden som Bianca Ingrosso, då kan inte folk liksom stoppa det här skenande tåget. Och det tåget kan bara sluta på ett sätt. Och det kommer sluta i katastrof. Det vet vi liksom. Och vem kan vara vuxen nog att säga stopp? Mm. Det kan man ju verkligen undra.
Men det där
för att hon är inte varumärket Kaja. Kaja är ett eget varumärke. Det var ju det som var det som var bra med Kaja från början. Det var ju att Bianca skulle bara vara Kaja i Sverige. Sen skulle man göra den här resan med någon annan, exempelvis i Asien och någon annan i England och så vidare. Men sen har då Kaja byggts ihop med Bianca, vilket absolut inte skulle göra, för det var ju det som var så sårbart när det kom till Lövengrip. Att hon var sitt eget varumärke, och till slut slutar hon upphöra som person och blir ett varumärke. Och det varumärket måste laddas med ett spännande liv. Och så kommer en dag när man inte kan ladda det här spännande livet för att personen i fråga inte orkar med. Då kommer det komma med konsekvens. Och i Isabellas fall så överlevde hon ju med nöd och näppe. Men liksom, ja, vi får hoppas att det går bra. Och att det finns vuxna som kan sätta stopp.
Det är som du säger, man ska inte underskatta det där att vad pengar gör med en. Det märker man ju ofta vid så här, men arvsskiften och så här, att syskon och liknande helt plötsligt har varit så här, älskat varandra, varit världens bästa kompisar och alltid funnits där. Så kan det bli bråk om någon jävla ring eller hit och dit. Och man pratar inte med varandra på typ 10 år. Det är liksom, det är någon greediness som tar tag i en som är liksom helt jävla hemsk. Jag kan på något sätt vara glad, eller efteråt vara lite glad att jag var så ung när mamma gick bort. Eller jag är inte glad, men när det gäller de här efterdyningarna, för jag var ju helt ointresserad av allting. Jag var så här, tar du det syrran, tar du det liksom. Men det är någonting som händer med människan, the greediness, biblisk girighet, för fan.
Jo, men grejen är att det här börjar bli ett verkligt problem i och med att allt fler människor i sociala medier måste bli varumärken. Och när varumärket då tar över ens liv, då kommer det med andra människor. Men Charlie D'Amelio är ju en typexempel, hennes syra som mår jättedåligt och inte alls tycker om det här, och föräldrarna som liksom sitter bredvid och försöker ha liksom terapisamtal med systern och säger att alla är dumma och behöver inte bry sig om det, det är bara att kämpa på liksom. För att det finns så mycket pengar på bordet så det går inte, så man är liksom beredd på att offra sitt eget barns liksom hälsa på grund av att kuverten är för stora. Men vad ska du med kuverten till ifall personen i fråga inte finns längre? Eller ja, som i Avicis fall liksom.
Men jag tänker så här, jag skickade ju till dig för några veckor sedan om världens snålast kvinna. som liksom, men till och med inte lät sina barn vaccinera sig för det var så dyrt och så här. Att det gör någonting med en också när man får pengar. Att pengar har lika mycket makt över dig som den har över andra på något sätt. Förstår du vad jag menar? Och jag tänker på så här, kejsarens nya kläder och fåfänga och allting. Att jag nu äntligen skulle unna mig då en fin väska. Du vet hur jag har på i så många år. Bara så här, jag vill ha en väska. Jag vill ha en sån där, jag vet inte ens vad de heter. Louis Vuitton. En sån liten bag. Det vill jag ha liksom. Det tycker jag att jag är värd. Det har jag ju sagt efter varje, liksom, man har fått något större jobb och hit och dit. Men sen så i slutändan så vill jag säga, men då skulle jag i och för sig kunna åka på en weekendresa med barnen. Eller de skulle kanske behöva nya jackor. Det har liksom, jag har aldrig tyckt att det har varit värt det. Förstår jag vad jag menar? I Nej. Paritet till vad man får istället. Så jag har ju lånat väska av dig eller någon kompis någon gång. Det är ju, det har bara liksom inte blivit av. Men så jag tänkte, jag vill ha en fin väska. Sen är jag nöjd. Sen kan jag dö lycklig. Men du förstår lite vad jag menar.
Ja, ja.
Ja, och sen för några nätter sen här, så, några veckor sen, så låg jag ju då. Jag höll på och tryckte på den här Minto då, som jag hade fått tips om av min syrra. Jag skulle gå in på Minto. Åh, det är så mycket vackra väskor. Åh, jag blir så tokig där. Och det var såna hit och dit. Och det var Chanel och dit. Och allt var så dyrt. Men så hittade jag en liten väska ändå som jag tyckte så här. Ja, men det är en sån som jag tittat på.
Väskesluring.
Väskesluring. Ja, men en sån där klassisk brun bag. Ja, men Louis Vuitton är det väl. Du vet.
Ja.
Ja, precis. Ja, det låter lite korkad, men jag frågar för säkerhets skull. Och sen så tänkte jag, så var det väldigt mörkt sent på kvällen, så tryckte jag på den här knappen och sen så betalade jag och sen var det klart. Kände mig otroligt busig och liksom, ja, det var, jag skämdes lite faktiskt, helt ärligt sådär. Men till slut kom den när jag satt med mig, så jag köpte en väska och sa, ja, men det var fint att unna i det till slut och sådär. Och så kom den här väskan och hämtade ut den. Och sen så liksom plockade jag upp den då ur det här silkepappret. Och inser att såhär, jaha, det här var en liten dockväska.
Får ju panik. Ingenting när det kom till priset och så vidare som fick dig att reagera. Du Nej, tänkte bara att du gjorde ett fynd.
Jag tänkte så att det där, det låter väl troligt för en liksom sån väska, tyckte jag. Jag har väl ingen aning liksom. Du vet ju hur, ja men... Jag vet ju att jag har liksom ingen koll heller på modellen. Ja, men då hade ju Sanna koll på liksom vad den hette och även Gigi och så här. Men ingen hade någonsin sett den här storleken.
Nej, jag har aldrig heller sett den. Den är otrolig.
Ja, den är otrolig. Och då tänker jag så här, finns den här ens? Eller har jag liksom, är det en focaccia? Är det liksom en falsarium? Men så började jag känna att jag skulle byta den där. Och så tänkte jag så här, nej. You greedy motherfucker. Du ska gå omkring med den där. Du ska känna så här. Du blev greedy. Du ville ha någonting som liksom du egentligen inte hade behov av. Så nu får du gå omkring med den här som datorn sticker ut. Och, och då, ja, så nu har jag kvar den.
Det här blir ju liksom en liten specialpodd. För varken du eller jag har ju hunnit kolla på Bachelor den här veckan. Nej, eftersom vi har varit ute och rest. Ja, och veckans tv-tips är faktiskt en serie som går på SVT för er som kanske var lika besatta utav Line of Duty som jag var. Så är det här liksom nästa serie utav samma författare eller manusförfattarduo som heter Virgil, Död man ombord, som handlar om, ja, återigen liksom en intern enhet som utreder brott ombord på en ubåt. Väldigt spännande. Kolla på SVT, det tycker jag ni ska göra. Vi har liksom ett ämne kvar för dagen, sen behöver vi avrunda och återgå till våra familjer. Så det här är en liten specialpodd just den här veckan.
Men får jag bara fråga, vart ska du, ni ska på musikal ikväll, vad ska ni se?
Vi ska såklart se Lejonkungen. Den har ju fått sån hög rating som bra barnföreställning.
Jag fick ju aldrig se den då på grund av videon.
Nej.
Nej, så det har jag inte sett den. Men på fredag ska vi till Göteborg och se Sound of Music.
Bara en sån sak.
Jag tycker det är lite roligt, för det känns så här, det känns lite som en svunnen tid att gå på musikal, men ändå modern.
Jag vet att jag älskar ju Sound of Music. Jag älskar ju musikal, men jag tycker att Sound of Music är ju otrolig. Alltså, gud, den är ju fantastisk. Den, alltså, alla sångakter är perfekta, skulle jag kunna säga.
Vad roligt, då känner jag mig pepp.
Ja, det tycker jag du ska vara. Den tror jag är en riktig sucke. Men nu måste vi ändå ta i, vi kan inte hålla på det här längre liksom. Dels så kommer vi få Bachelorna hit, en specialpodd nästa vecka. Otroligt, eller hur? Nej, så att då kommer det ett specialavsnitt. Så att, ni får helt enkelt, vi liksom teasar lite extra liksom, er bara med den här Bachelor. För vi kommer att svara på alla frågor. Så har ni några frågor, så skicka in det på DM. Ni som följer Lille Lördag podcast eller inte följer, kan ni skicka DM där ändå. Mm-hmm. Men vi måste ju prata om honom. Det går ju inte längre. Vi skulle ju prata om honom förra veckan, men då hann vi inte.
Nej.
Alec Baldwin.
Alec. Hela den där brödratrion, de har ju något tilltuffsat, misslyckat men ändå kärleksfullt. Det är lite som att man, de är som lillebrorsan som aldrig riktigt får till det. Är du med mig lite?
Ja men verkligen, verkligen, verkligen. De är lite så här, ja men de är liksom lite så här, ja, halta och lytta familjen i Hollywood.
Ja, jävligt heta halta och lytta i och för sig.
Ja, ja absolut.
Och så blir liksom aldrig riktigt bra heller med liksom med tjejerna och, eller det blir det väl kanske, men ja men Alec
många Baldwin, fruar blir det och många ja, barn blir det där
ja till. Herregud, han ser ut som en så här ung, alltså han ser inte ung ut men han personifierar en nybliven tvåbarns pappa i 30-årsåldern med rufsigt lite för långt hår och några kilos övervikt och ja, du förstår lite vad jag menar. Och,
ja, och sen så får han ju aldrig sova heller. Så han är alltid supersvullen i ansiktet. Jag är slav utav att kolla på hans livesändningar och hans IG, vad heter det, tv-sändningar. När han ser helt pluffsig ut. För han verkar filma de här filmerna tidigt på morgonen. Då är han ju svullen, ser ut som en perserkatt. Väldigt spännande i alla fall.
Innan allting kommer igång. Och det finns
men har man fått fem småbarn på liksom 5 år, så då är man ju rätt slut. Det kan, kan ju du konstatera.
Ska vi ta då, Alec Baldwin är ju, han har ju varit skådis i många år och han tillhörde ju The It Shit när han var gift med Kim Basinger och han har gjort flera liksom, fan bra roller. Men senaste åren då, han har ju gift sig med, vad heter hon, Hilaria
Baldwin, som ja precis. Ja. Och hon, vi har pratat om henne tidigare.
Precis, hon har också hamnat lite blåsväder när det visade sig att hon var en inhemsk från typ Texas och inte från då, som hon själv påstår, någonstans i Spanien va?
Precis.
Hon pratar ju då med brytning. Det är liksom alltid som vi sa, det blir lite fel det som blir liksom. Men de har ju skaffat, hur många barn är det nu?
Ja men nu är det, du fick ju 5 barn nu för, ja för 2 månader sedan så kom den sista.
Ja herregud, han är ju inte purung heller.
Nej stackaren, han är ju 57 eller något sånt där.
Ja och han kämpar ju på, det ser man ju.
Ja gud ja, men ja. Det är klart att så här, har man fått 5 barn på så kort tid, det är klart att det inte blir speciellt mycket sömn. Nej, oavsett precis. Om man har närnis eller inte liksom.
Ja, men han är ju lite så här, det känns inte riktigt som att han har följt med den moderna mannens utveckling. Jag kommer ihåg att han pratade med Jerry Seinfeld, han beklagade sig över att det går knappt att prata med kvinnor efter MeToo. Han har ju slagit ner paparazzis. Han verkar gå väldigt mycket på affekt och känsla. Men han verkar, och ändå gillar man honom för det verkar finnas en så här kärleksfullt och men tillgivet hos honom. Han verkar vara liksom en stor nallebjörns blob med lite problem med humöret sådär. Ja, hur som helst.
Låter som du.
Ja, jag säger det. Han är jag är han. Men den här tragedin då som skedde under inspelningen av den här, vad ska man säga, låga budget cowboyfilmen som han verkar ha någon förkärlek för.
Nej, men man måste ju nästan se den här filmen för man tänker så här, hoppas det var värt det liksom.
Men det kommer ens bli någon film?
Oklart.
Ja. Det är i alla fall en slags cowboyfilm och de skulle då repetera en scen där Baldwin då ska rikta en pistol, en attrapp mot kameran. Och det som ska sägas är att det har ju varit väldigt turbulent kring den här lågbudgetinspelningen för säkerheten har ju tydligen varit katastrofal så att alla gick omkring och kände sig snart så smäller det, bokstavligen. Och så att han riktade den här pistolen mot filmfotografen Halina Hutchins, en 42-årig kvinna. Och sen så tyckte han ju av då och pistolen var då inte säkrad så att ett skott avfyrades rätt genom henne och även regissören Joel Zosa skadades. Och hon, filmfotografen, ja. Hon hade barn och hit och dit. Och det är ju så jävla ångest att man så här skjuter.
Men hon avled ju liksom ja. Ja, inte på sjukhuset faktiskt. Men dödsförklarades väl rätt kort efter ankomst liksom. Och då hade det ju ändå på dagen varit en minikini-strejk bland hela teamet på grund av att säkerheten var så katastrofal på inspelningsplatsen.
Mm. Ja, så att det finns också en bild på honom när han står med någon telefon, pratar med någon, har något så här ansiktsskydd. Man ser, det ser ut som att han står liksom ute på prärien. Och den är så här, man får sån ångest av att det är så här, man känner den där känslan av att han har gått upp på morgonen, alla unga skriker, frun är kanske inte så nöjd, det är låg budget, liksom, han är också producent, så han måste hålla koll på pengarna. Det är tidspresset, alla är missnöjda. Nu får vi bara riva av den här jävla scenen och gå hem och ta fred ungefär. Och så slutar det med att en kvinna i produktionen dör. Han skjuter liksom ihjäl henne. Det är så här, det är nästan för svårt att ta in. Men jag tror att så här, alla kan ändå identifiera sig med att det kunde varit jag. Det kanske är det som gör att man ändå känner sympati med Baldwin. Även om han framstår som trög ibland och uttalar sig liksom om de mest märkliga grejer, som att han var liksom en gubbe från 1800-talet. Men han är också sympatisk och rolig. Jag tänker att han har gjort massa parodier om Trump på Saturday Night Live. Så att han är...
Ja, men exakt, han har ett ben i humor. Det är det som gör honom förlåtande på något sätt.
Precis.
Han har också gjort några oförglömliga roller. Bland annat som Ben Stillers chef i Along Came Polly. Och är han ju fruktansvärt rolig.
Ja, men det är konstigt. Jag skulle prata om fenomenet, för vi har pratat om det innan. Att vissa människor kan nästan göra vilka misstag som helst. Och ändå så... håller man fast vid dem. För de är de sista hjältarna. Jag kan tänka lite som med Micke Persbrandt också. Att det är så här, många med hans resumé skulle ju liksom ha varit stekta för länge sedan. Men han är så här, last man standing. Han har gått 9 år i grundskola. Han har kämpat på. Han har skådespelat och varit de liksom tuffa killarna. Han är grabben som kommer från arbetarbakgrund som har lyckats. Han kör speedway. Han har en snygg fru. Det har löst sig till slut. Man hejar ju på honom. Man hejar på den här typen av män. För att man känner så här, it could have been me. Liksom. Nej, men jag tänker att det är fascinerande att vissa kan liksom inte ens äta en Toblerone. Och andra kan liksom komma undan med så jävla mycket.
Ja, men det är det jag skulle komma till. Att så här, den här karaktären får ju nästan inte vara kvinnlig. För det går ju inte. Liksom.
Nej, det finns några få typ. Jag tänker Gudrun Schyman.
Ja.
Anna Nicole Smith när det begav sig. Nu slutade ju det.
Ja, men
med...
precis. Ja. Men då är det ju liksom kvinnor som har då varit under liksom ett missbruk eller liknande liksom.
Ja, ja. Det kan inte bara vara så att det blir liksom att det är en kompetent, fullt normal psykiskt hälsosam kvinna som kan så här göra såna grejer, utan det måste finnas en förklaring till varför det blivit så här. Mm. Nej, mycket, mycket intressant. Min älskling, du ska gå ut i London-dagen och jag ska sätta på mig mina jättestora skidbrallor och försöka gå upp för ett berg om det är någon som vill följa med.
Gud vad härligt. Hoppas du får med dig Mattias så kan han terapia sin höjdrädsla.
Hoppas ni alla har det bra där ute, vad ni än gör. Vi älskar att ni lyssnar. Puss och kram!
Puss och kram!